Varmt välkomna till Lönsamhetspodden. Podden för dig som vill stärka ditt affärsresultat. Idag gästas Lönsamhetspodden av Per Högberg, grundare och senior partner på Price Game. Jag heter Matilda Hölke, jobbar som director och marknadschef på Price Game. Och idag ska vi prata om vikten av prissättning, både inför förvärv men också genom hela investeringscykeln. Vilken hävstång finns det egentligen med att arbeta med prissättning genom hela investeringscykeln?
Ja, det finns ju väldigt stor möjlighet att jobba med prissättning. Det är lite grann beroende på vilket industrisegment vi pratar om. Det finns ju några segment där man kanske kan bara få ut någon form av en halv procentenhet till en hel procentenhet på sista raden. Det kan vara råvaror, det kan vara pappersmassa, det kan vara saker som är väldigt, väldigt priskänsliga där det finns öppna börser för att se vad man kan köpa för priser. Och sen finns det ju då åt andra hållet företag där man kanske kan hitta upp till 10 procentenheter bara från prissättning. Så det varierar väldigt mycket på olika branscher. Men det intressanta med det här är ju att om jag kan hitta till exempel 3 procentenheter eller 4 på sista raden, som är ganska vanligt, då får man inte glömma bort att när det gäller ägarledda eller bolag som ägs av investerare och så, när de sen avyttrar bolaget, så får man ju ta de här kronorna som har sparats eller euro som man har tjänat på sista raden och multiplicera med en faktor, ofta 5-7, ibland upp på 10. Så om vi till exempel hjälper ett bolag att öka lönsamheten med 10 miljoner, så kan det vara värt mellan 50 och 100 miljoner när bolaget säljs. Så det finns en enorm hävstång att jobba med prissättning. Jag skulle säga i alla bolag. Det är bara frågan om hur stor den möjligheten är.
Mm. Men ni jobbar väl även med prissättning och hjälper bolag inför förvärv, eller hur? Kan du berätta lite hur det går till?
Det stämmer alldeles utmärkt att vi gör det. Och det är ju så att vi stöter på ganska ofta PE-bolag som gör en ganska rigid kommersiell due diligence. Men det som förvånar oss lite grann är att man inte tittar på prisstrategin. Man kanske gör en analys av intäkterna och hur stor marknaden är, vilka prispunkter som finns. Men man tittar egentligen inte på prismodellen, prismetoden, hur det är paketerat erbjudandet. Vad vi hjälper till med, det är ju verkligen gå till botten med vad finns det för potential i att vidareutveckla prisstrategin och hur mycket pengar läcker i intäktsläckage som man kan täppa till. Så då tittar vi både på de kortsiktiga taktiska möjligheterna och de mer långsiktiga. Om man kanske har en horisont på 5 år man ska äga bolaget, så räknar vi ut i den här DD:n vad kan man förvänta sig för hävstång både kortsiktigt och under hela perioden man äger bolaget att man ska få ut från prissättning. Och jag skulle säga så här, jag ställer mig alltid frågan, varför vill man köpa ett bolag om man inte vet vad det finns för hävstång på prissättning? För prissättning är de facto det som påverkar företagets resultat allra mest. Och investerare bryr sig om ett antal nyckeltal, till exempel avkastning, kassagenerering och tillväxt. De är jätteviktiga nyckeltal för en investerare. Och alla de påverkas ju jättemycket av pris och prisstrategi och prismetod och liknande. Så vi ställer oss ju frågan på Pricegame, varför gör man inte det här inför varje förvärv? Eller om man har missat att göra det inför förvärv, varför gör man inte under de första åren man äger bolaget så att man kan få den här hävstången?
Mm. Men jag har förstått att ni både gör lite mer samlade pricing due diligence och mer omfattande. Det finns olika nivåer. Kan du berätta mer om det här?
Ja, det finns ju det. Man kan ju göra egentligen en enklare analys där man kanske tittar lite på transaktionsdata, intervjuar vd och ledning i bolaget. Hela vägen till att man faktiskt börjar titta även och intervjua kunder, gör mer rigida undersökningar och liknande. Och det finns egentligen från de enkla metoderna upp till de lite mer avancerade. Och många gånger när vi gör en sån här due diligence, så om det väljs ut då som en av de prioriterade områdena för att det finns mycket pengar, då går det ju in i den så kallade 100-dagarsplanen också, att man ska sätta igång med det här ganska snabbt och få ett resultat.
Mm.
Så att DD:n mynnar, det stannar oftast inte där, utan det mynnar ut i att vi faktiskt genomför ett projekt tillsammans med det här nya förvärvet då och ledningen där.
Mm. Mm. Men hur kan man förbättra portföljbolagens EBITDA genom att arbeta med deras prissättning då?
Ja, men det är ju, som jag var inne på tidigare, det handlar ju om att se över hela prisstrategin. Och prisstrategin består ju egentligen av 6 komponenter. Det är ju prismetoden, det vill säga hur man räknar ut priset. Väldigt många bolag är kvar i kostplus, men det finns ju mycket bättre metoder med prisdifferensiering, värdebaserad prissättning. Det handlar ju också om hur man paketerar erbjudandet så att det inte blir för mycket all inclusive och att kunderna liksom får en för stor prislapp eller att de känner att de blir straffade för allting ingår, att man gör det lite mer modulärt. Och det handlar om prismodellen också. Kan vi erbjuda multipla olika prismodeller till kunderna så att de får köpa loss saker eller betala under resans gång som ett abonnemang. Och sen handlar det väldigt mycket om läckagen i prisprocesser och att man kanske inte har verktyg som stöttar säljarna. Det handlar mycket om hur man har organiserat prissättningen också. Om för många personer är involverade i alla steg så blir det väldigt mycket läckage och kostnader och sen naturligtvis uppföljning. Så det gäller ju att se över hela den här prisstrategin och säkerställa att man har en resa för den, hur den ska gå till och vilka steg ska vi ta på vägen mellan det att vi förvärvar bolaget och att vi avyttrar så vi har fått den här hävstången.
Jag kan tänka mig att det är viktigt också hos styrelsen att förstå möjligheterna med att förbättra sin prissättning. Jobbar ni också med styrelser?
Ja,
för att...
det gör vi. Och jag ska säga att styrelser har ju under många år byggts upp kring människor som i snitt ska jag säga brinner mycket för lean, det vill säga att vi ska hålla låga kostnader. Och det här är naturligtvis jätteviktigt, men jag ska dra ett exempel på när det kan bli fel. Under några år har vi ju fått erfara, både du och jag, innan de här nya frakttjänsterna kom, att när man köpte en tvättmaskin eller ett par skidor eller någonting på nätet så fick man reda på att du får sitta hemma mellan 9 och 17. Och för en konsument är det här fullständigt orimligt att man ska sitta en hel arbetsdag hemma. Det här var före pandemin, nu gör man ju det ändå. Men att sitta då hemma från arbetet en hel dag och vänta på den där tvättmaskinen berodde faktiskt mycket på att det var lean som styrde. Vi har inte råd att ha lastbilar, vi måste fullpacka dem, vi ska ha låga kostnader. Nu har man ju gått över mycket mer till att man kan få det erbjudandet att du får sitta hemma hela dagen. Men du kan ju köpa olika precision i leveransen. Du kan köpa en exakt tid till och med. Du kan köpa att jag ska på fotbollsträning med sonen, så kan jag vill skicka paketet dit istället. Då får man betala extra. Så när man insett att när man erbjuder olika servicegrader och tar betalt för dem, så kan man få mycket mer intäktsökning än man får kostnadsbesparing genom att göra tjänsten kundovänlig faktiskt. För den var väldigt kundovänlig när du ska sitta hemma hela dagen. Så det här är ju någon slags balans mellan lean ska ju inte förstöra värdeerbjudandet, utan lean ska ju se till att man har låga kostnader. Men man måste ställa det i relation till, kan man skapa intäkter av att ha lite mindre lean och snarare få mycket mera intäkter? Och det kan man. Och styrelsen behöver förstå det här lite mera. Därför att man jobbar ganska traditionellt med de vanliga klassiska styrelsefrågorna med kostnadsbesparingar och liknande. Medan prisstrategier och vad det kan skapa på sista raden är inte alltid på toppen av agendan. Och nu är vi lite färgade, så vi säger, eftersom vi är prissättningsexperter. Men vi tycker att det finns ju egentligen bara kostnader och intäkter. Man borde ju spendera halva styrelsemötet på priser och intäkter och andra halvan på kostnader. Inte 90% på att hålla kostnader och effektivisering och sen kanske möjligen lite på pris. Så det är därför vi tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att styrelser får kunskap om det här. Och vi erbjuder ju också gratis föreläsningar för styrelser och styrelsemedlemmar för att de ska få reda på vad kan prissättningen göra i bolaget och hur kan du som är styrelseordförande till exempel stötta vd i de här frågorna när det kommer upp.
Men du har ju jobbat med ett stort antal riskkapitalbolag, ägarbolag och så vidare. Vad skulle du säga är det viktigaste för att få det här att fungera?
Det är väldigt viktigt att både riskkapitalbolaget och styrelserna känner till vad prissättning är. Men sen i slutändan är det ju ändå så att det är ledningen i bolaget som måste få fatta de beslut som fattas. Så att man ska ju se styrelsen och riskkapitalbolaget som en kombination av lite påtryckningsmedel och även stöd. De har ju en agenda, de här riskkapitalbolagen. Men det måste ju ändå vara så att det drivs av bolaget. Och därför är det ju också så att man måste även utbilda ledningen. Ledningen sitter ju med prisfrågor varje dag, hela tiden och svettas. Men de behöver förstå lite mer om vad man skulle kunna göra och var det läcker pengar. Och att få det här samarbetet mellan oss som managementkonsulter, bolaget och riskkapitalisterna och även styrelsen. Det är väldigt viktigt att det är en öppen dialog, att man kan se på frågorna med öppna ögon och göra bra analyser och fatta beslut. Och sen så, som sagt, så är det ju så att man måste ju prioritera för ett riskkapitalägt bolag. Det är inte så att de sitter och väntar på projekt. De har en enorm lista med projekt och hela tiden har väldigt mycket att göra, utan då handlar det väldigt mycket om att prioritera. Vad är det vi ska göra just nu och vilken hävstång kan det här projektet ge och hur ska vi sortera korten? Jag brukar säga att om ni redan har 5-6 superviktiga projekt ni driver, då kanske det är inte så smart att starta ett stort prisstrategiprojekt, utan då är det bättre att ta det i nästa fas. Men att när man gör det, att det faktiskt finns utrymme i kalendern för alla de här jag räknade upp, alltså styrelse, private equity, ledningen och även organisationen i sig, att göra det här på ett riktigt, riktigt bra sätt så att det blir ett riktigt bra införande så man får hävstången och inte att det blir något litet projekt på sidan. För det är väldigt stora förändringar man gör när man ser över sin prisstrategi. Det är egentligen häktar ju nästan alla delar i bolaget.
Mm. Men varför ska man använda en etablerad aktör för att arbeta med prissättning då, pricing due diligence inför förvärv, prissättning under hela investeringscykeln?
Alltså riskkapitalbolagen, de som vi jobbar med och känner till, de jobbar ju med experter på alla möjliga områden. Så de har en del intern kompetens såklart, men de har ju insett liksom att för olika vertikaler, olika program som de vill att deras bolag ska jobba med, så har de ju konsulter de jobbar med, ibland flera olika inom varje område också. Där är ju inte problematiken. Det kan ju vara så att bolaget tänker att vi är redan perfekt bra på prissättning, men när vi får en chans att presentera för bolagets ledning vad vi kan göra, så brukar det där svänga ganska snabbt. Då inser de att det finns en otrolig hävstång i att använda expert som kan hjälpa oss att faktiskt realisera, hitta bättre idéer och realisera dem så att vi kan få ut något på sista raden. Mm. Och det händer ju ibland, tyvärr får man säga, att bolag säger nej, men tack för att du drog det, vi ska göra det själva. Och så ringer de något år senare och säger det gick inte så bra, vi kom inte så långt, vi kanske ska ses igen. Och det beror ju mycket på att vi jobbar ju med det här och har gjort i snart 19 år och gjort ungefär 500 prisprojekt. Så vi har en otrolig erfarenhet kring det här. Både vad som funkar och inte funkar. Hur en organisation ska hanteras till exempel med change management och liknande. Och får erfarenhet från många olika typer av branscher som då kan komma in i just den här branschen. Mm. För vi hör ju ofta att man säger att ja, men vår bransch är så speciell. Ja, men en bransch är ju naturligtvis speciell, men du säljer ju till samma kund som en annan bransch säljer till. Och det är ju egentligen kunden ska tänka på, inte hur det är just i er bransch, för då vill du kopiera din konkurrent. Men vi vill ju snarare att du ska tillfredsställa kunden på bästa sätt och kanske då till och med avvika från konkurrenten och göra på ett annat sätt. Det är ofta mer framgångsrikt. Mm. Men det här sitter ju i väggarna. Och därför behöver man en extern partner man kan jobba med, som till exempel PriceGain, för att lyckas med en sån här utveckling och införande.
Mm. Så vad är ditt främsta råd då till de som lyssnar på den här podden?
Jag skulle säga att det är faktiskt att våga ifrågasätta de interna tankarna kring prissättning. Jag brukar säga att det är lite lustigt ibland att man frågar hur ser den marknaden ut? Har den ändrats de senaste 20 åren? Och då brukar de skaka på huvudet och säga Per, du förstår ingenting. Allt har ändrats de senaste 20 åren. Det är ingenting som är lika. Och då brukar jag lägga till tilläggsfrågan. När jag tittar på hur ni jobbar med prissättning för 20 år sedan, jag tittar på hur ni gör idag, så är det förvånansvärt lika. Hur kan det vara samma sätt när allt annat har förändrats?
Ja.
Det måste ju vara så att den här kost-plus-metoden ni håller på med, att det kan finnas något annat som är mycket bättre eftersom allt annat har förändrats. Och det brukar öppna upp deras tankar. Och att våga ta in någon externt, bara få en dragning. Vi kör ju gratisdragningar för ledningsgrupper så att de förstår vad kan prissättning göra. För det är väldigt ofta de faktiskt inte har tänkt på de saker vi presenterar. Och börja där och sen jobba med fakta, mycket mer fakta och analys istället för magkänsla och erfarenhet. Det är väldigt viktigt med magkänsla och erfarenhet också, speciellt i personlig försäljning. Men det måste kompletteras med mycket mer fakta och analys. För man går bort sig om man jobbar för mycket med magkänsla och erfarenhet. Speciellt när marginalerna krymper. Det är så lite fel man behöver kliva för att det ska hamna på rött istället för svart när det gäller lönsamhet.
Mm. Bra. Jag vill tacka dig så mycket Per för att du kom hit och pratade om prissättning inför förvärv och prissättning under investeringscykeln. Och ni som då är intresserade av en kostnadsfri dragning, antingen om ni sitter i styrelsen eller i ledningsgruppen, så tveka inte att kontakta antingen Per eller mig eller någon av våra kollegor på Pricegain. Tack för att ni lyssnade.
Tack så mycket.